Då startar vi lektion nummer 16. Det är andra veckan nu som börjar i vår själavårdskurs i augusti 85. Och vi har så mycket som den 19:e idag. Och det ämne vi nu går över på är försoningen. För att vi hann ju i stort sett förra veckan se på det här ämnet tro. Som alltså skulle vara det normala i den kristnas liv. Och som var det som fungerade före syndafallet. Sen så använde vi andra halvan av förra veckan till att se vad syndafallet ställde till med. Kände väl igen oss i ett och annat. Och så ska vi då se Guds problemlösning i de här sammanhangen. Och går då in på försoning. Och då ska vi börja i första Timoteusbrevet, andra kapitlet och femte versen. För att där bara ta ett ord som förekommer på många andra ställen men som också förekommer där. Ty en enda är Gud och en enda är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus. Det finns en medlare. Det är ofta så här när det blir en konflikt. Att då tillsätter man en medlingskommission. Och vi kom ju underfund med att syndafallet gav upphov till en konflikt. Människan blev fientlig, sa vi förra veckan, mot Gud. Blev på köpet också fientlig mot sig själv. Kan inte acceptera sig själv utan fikonlöv. Men blev också fientlig emot andra människor och mot hela skapelsen. Kom på kollisionskurs med hela tillvaron. Hela skapelsen är lagd under tomhetens välde som vi läste i Romarbrevet 8. Så det är en, för människans vidkommande en allt omfattande konflikt. Men den har sin grund i att människan befinner sig i konflikt med Gud. Och då ska det alltså medlas i den här konflikten och Gud tillsätter en medlingskommission. Och den är inte demokratiskt sammansatt i vanlig mening. Tre gubbar från ena parten och tre gubbar från den andra, en opartisk ordförande, utan det är en enda person. Men han är till 100% Gud och till 100% människa. Och kan därför företräda båda parter till 100% inför varandra så att säga. Ibland kallas han för människosonen och företräder då människorna inför Gud. Ibland kallas han för Guds son och företräder Gud inför människorna. Utgångsläget i den här konflikten som vi nu ska medla i är ju detta att ena parten hade 100% fel. Och andra parten hade 100% rätt. Den part som hade 100% fel var dessutom den som började. Det är mindre vanligt att konflikter ser ut på det sättet. Men så här gör ju alltså människans konflikt med Gud. Och därför tycker man att det här skulle vara en väldigt lätt konflikt att medla i. Det är liksom bara att peka ut den som har 100% fel och säga att nu ger du dig så blir allt bra. Men det är ingen framkomlig väg. Syndafallets skada på människan är allt för djup för att den vägen ska vara framkomlig. Människan kommer inte att ge sig på det viset. Människans fiendskap, såg vi förra veckan, består både i en önskan att överträda Guds vilja. En önskan att vandra på egna vägar, alltså en upprorstendens, men också en rädsla för Gud. Nog Guds sinnesstämning eller läge i den här konflikten, hur ser det ut då? Ja, det beskrivs med ordet Guds vrede eller Guds nitälskan. Guds nitälskan är hans svartsjuka, det tror jag nämnde förra veckan. eller? He? Nitälskan betyder svartsjuka. Annars är ordet nitälskan praktiskt taget obegripligt. Det är ju en sån här from teknisk term som vi rör oss med och som alla svänger sig med, men ingen vet vad det betyder. Det betyder svartsjuka. Det ordet används i många andra, ska vi säga, profana sammanhang också i Gamla testamentet. Och översätts där alltid med svartsjuka. Gud är en svartsjuk Gud. Det hänger ju så ihop med att när vi överträder hans vilja så jämställs det med en otrohet i äktenskapet. Och Guds reaktion på människans uppror är så att säga den äkta mannens uppror på hustruns otrohet. Eller vrede på hustruns otrohet. Det är en berättigad vred. Och alltid när du läser i skriften om Guds vrede, så handlar det om denna Guds nitälskan. Det handlar om människor som visste Guds vilja, men valde något annat. Det handlar alltid om människor som hade valmöjlighet och valde bort Gud. Guds vrede är alltid förknippad just med detta och inte med något annat. Det är bra för dig att veta, därför att ibland när man sitter i själavårdssamtal, så i synnerhet med människor som har den här stengrundskaraktären att de är rädda för Gud, så har de alltid framför sig en nyckfull Gud. En med dåligt morgonhumör, brukar jag säga. En som kan ilskna till lite när som helst och lite hur som helst. Sådan är inte Gud. Det står förvisso mycket om hans vrede i Bibeln. Men den vreden är alltid kopplad till att människor visste hans vilja och medvetet valde bort den. Och det är alltid Guds nitälskan, Guds svartsjuka det handlar om här. Och detta för med sig att också Guds vrede är ett utslag av hans kärlek. Vi tror ibland att Guds kärlek är av den här lite svalt opersonliga typen. Den här lite allmän humanistiska kärleken. Människokärleken med stort M. Gud sitter och älskar i princip i himlen. Men om han gjorde det, då skulle han inte fråga så mycket efter just dig. Då skulle du vara ganska utbytbar i hans ögon. Men om han ska älska dig med en kärlek där du inte är utbytbar, så måste han också reagera med svartsjuka om du väljer bort honom. Det är nödvändigt. Och därför är också hans vrede ett vittnesbörd om hur god han är. Inte om att han skulle vara en säkerhetsrisk i största allmänhet. Så att när vi alltså börjar granska den här konflikten, så finner vi alltså någonting som måste åtgärdas å ömse håll. Människans uppror måste åtgärdas, men det finns också en Guds vrede som måste åtgärdas. Människans uppror är orättfärdigt och orättmätigt. Guds vrede är rättfärdig och rättmätig. Men båda delarna finns och båda delarna måste åtgärdas. Båda parter i konflikten är verkligen i konflikt med varandra. Och ibland när försoningen beskrivs, så tenderar man allt efter teologisk tillhörighet, så att säga, att kanske bara beskriva ena delen av det här försoningsverket. Ibland har man överbetonat detta med hur Kristi frälsning, så att säga, släckte Guds vrede. Att man har sagt att ja, det där är allt sammans. Det är hela frälsningen. Och då river sig folk i skallen och så undrar om, är Gud inte klok? Ska han ta död på sin egen son för att komma på gott humör? Och ibland så har man förnekat Guds vrede. Och sagt att det är bara människan det handlar om. Och då blir folk väldigt konfunderade och läser i Bibeln om Guds vrede och så undrar de, stämmer det här eller stämmer det inte? Svar är att medlingskommissionen Jesus Kristus företräder till 100% människan inför Gud och Guds vrede. och företräder till 100% Gud inför människan och människans uppror. Just genom att Jesus är sann Gud och sann människa kan han åtgärda båda delarna. Fortfarande måste vi nu se att Gud tar nu de här problemen i en tågordning som vi inte skulle välja. Guds tankar är högre än våra tankar. Kolosserbrevets första kapitel. Verserna 19 och 20. För vi skulle börja med att åtgärda upproret hos den som hade fel. Och resonerar sig som så att när det upproret är åtgärdat så kommer nog Guds rättmätiga vrede också att lägga sig så småningom. Då lugnar vi Gud ner sig. Så skulle vi resonera. Så gör inte Gud. Utan han börjar med att åtgärda sin vrede innan människan har omvänt sig från sitt uppror. För Kolosserbrevet första kapitlet verserna 19 och 20. Ty det behagade Gud att låta all fullhet ta sin boning i honom och att genom honom försona allt med sig sedan han genom blodet på hans kors hade berett frid. Ja, genom honom skulle så ske med allt vad på jorden och i himlen är. Han har redan försonat allt med sig. Alla människors, alla synder, i alla tider. Gångna tider, nuvarande tid och kommande tid. Guds vrede för all synd är redan åtgärdad. Det börjar Gud med. Johannes säger detsamma i sitt första brev, det andra kapitlet, de två första verserna. Johannes första brev 2. Mina kära barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Och han är försoningen för våra synder, ja inte allenast för våra utan och för hela världen. Han är försoningen för alla. För alla synd. Han har burit också deras synd som inte kommer att omvända sig. Detta börjar Gud med. Genom Kristus. Vi går vidare till andra Korinthierbrevet 5. Där vi ska läsa slutet på det kapitlet, verserna 17-21. Alltså, om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Men allt sammans kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och givit åt oss försoningens ämbete. Till det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Han tillräknar icke människorna deras synder och han har betrott oss med försoningens ord. Och Kristi vägnar är vi alltså sändebud. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Den som icke visste av någon synd, honom har han för oss gjort till synd. Och det att vi i honom må bliva rättfärdighet från Gud. Gud har försonat oss med sig själv genom Kristus, säger Paulus. Det är alltså redan avklarat. Men sen kommer den andra biten i konflikten. Paulus säger, nu går jag ut i världen med försoningens ord. Budskapet om att Guds vrede är utsläckt. Vägen är öppen. Låt nu försona er med Gud. Låt det här nu få den konsekvensen i era liv att allt uppror får falla bort. Vi ser tydligt i vilken tågordning Gud åtgärdar det här. Vi går vidare till Romarbrevet 5. och börjar läsa i 6 versen till och med 10. Så ser vi också där samma sak. Ty medan vi ännu voro svaga led Kristus när tiden var inne döden för oss ogudaktiga. Näppeligen vill ju eljest någon dö ens för en rättfärdig man, om nu också till äventyrs någon kan ha mod att dö för den som har gjort honom gott. Men Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var synda. Så mycket mer skall vi därför, sedan vi nu har blivit rättfärdiggjorda i och genom hans blod, också genom honom bli frälsta undan vredesdom. Ty om vi medan vi var Guds ovänner blev försonade med honom genom hans sons död, så skall vi, sedan vi har blivit försonade, ännu mycket mer bli frälsta i och genom hans liv. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för oss synd. Här står ju ändå talat om vreden och vredesdom. Ja, det gör det. Därför att den kommer att finnas på den yttersta dagen för de som inte har tagit emot försoningen här. Men den som vill tillhöra Kristus, den som söker Guds rike först, den för vilken Guds vilja för hans liv är det yppersta, det viktiga, han behöver inte hålla på och räkna synder. Ni vet, det händer ibland när väckelser stagnerar och dör och så blir de lagiska. Och då blir det så här att man nästan ständigt måste gå och rabbla syndabekännelser för att om man skulle få kammarflimmer och sjunka ner på gatan, så vill man åtminstone att det sista man sa var en syndabekännelse. Är ni med? Och då, det där problemet stöter man ibland på i själavård. Men då är det så här att när vi alltså är i Kristus, och det är vi när vi söker hans vilja först av allt, Då är vi innefattade i nåden. Och det betyder att Gud räknar inte våra synder. Han kan mycket väl tala till oss om det. Han kan mycket väl förelägga oss att bekänna det ena eller det andra när han ser att vi håller på att spåra ur. Men vi behöver inte gå omkring med den där ängsliga självobservansen. Utan vi kan bli vilande. Vi konstaterade i slutet av förra veckan att tro är självförglömmelse och Guds upptagenhet. Att vi får glömma bort oss själva. Och att vi istället får vara så upptagna av Gud att hans positiva natur så att säga intar oss och förändrar oss. Och en bit i den här självförglömmelsen, det är detta att vi blir tagna ut ur det här vredens sammanhang när vi blir människor som söker Guds vilja först. Vi behöver inte hålla på och ständigt rannsaka oss själva och spana i oss själva. Utan när vi istället öppnar oss för Gud och blir allt mer lyssnande, ja, då kan han tala till oss. Och vi kan också vara lite lyssnande till vad folk talar till oss. Inte så att vi blir vindflöjlar som kastas hit och dit av alla möjliga mänskliga åsikter. Utan vi kan lyssna till vad människor säger och lyssna till om anden vittnar i vårt inre om att detta stämmer. Men det är något osunt med det här med att ständigt gå och titta på sin egen synd. Och det vill Gud lösa oss ifrån. Genom att sätta in oss i ett sammanhang där Kristus har burit alla synder vi har gjort, men också alla vi kommer att göra. Och att vi får vila lika mycket i det förgångna som i framtiden. Och det är väldigt viktigt det här att vi får lära människor att vila i framtiden. Inför syndens problem. För farisismen är mycket starkare i våra liv än vi tror. Och många, många kristna dignar under perfektionism. Perfektionism. Tvånget att allt måste vara perfekt för att man ska våga göra något. Och när man möter människor som lever på det sättet så ser man hur oerhört lite som händer i deras liv. För att om vi överhuvudtaget ska få skutan i rörelse så att säga, så måste vi förlita oss också på så att säga nåden inför framtiden. Förstår ni vad jag menar? För att om vi innan vi sätter oss i rörelse ska vara helt övertygad om att allt vi kommer att göra ska bli perfekt, så att vi inte behöver någon nåd inför framtiden så att säga, då blir det ganska snart outhärdligt. Vi behöver lika mycket nåd inför framtiden som vi behöver inför det förgångna. Det är så viktigt att vi får komma till en vila i detta, att det hela vår tidsdimension, hela vårt liv innefattas i nåd. Vi vandrar i nåd och inte i perfektionism. Det betyder naturligtvis inte att det finns utrymme för nonchalans och slarvighet. För nonchalans och slarvighet är ju i själva verket att man har slutat att lyssna på Gud. Utan allt detta är till för att vi ska kunna ägna 100% av vår kapacitet till att lyssna efter honom och inte till att titta på oss själva. Det hela går ut på. Det är dit man måste hjälpa människor när de har börjat bli alltför självbespeglande av olika orsaker. Att kunna slappna av och ägna sig åt Gud istället för att gå spända som fjolsträngar och titta på sig själva. Och därför för den som tar emot nåden här i tiden och vill stå kvar under nåden, vilket man gör om man söker Guds rike först, han kan se bort ifrån sig själv och ägna sig helt åt Gud. Men för den människa som sätter nåden åt sidan så finns det redan på den yttersta dag. Det är ungefär så det fungerar. Men när nu nåden erbjuds en människa och Paulus säger, jag går ut i världen med försoningens ord, så betyder detta att nu ställs människan in i ett tillstånd av nåd där hon kan göra sig lös från allt som binder honom. Så det står i Hebreerbrevet som är skrivet till kristna människor att det står 12 kapitlet att vi ska lägga av oss synden som omsnärjer oss. Första versen, Hebreerbrevet 12:1. Alltså då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen, må vi också lägga av allt som är oss till hinder och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss. Och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. För det är naturligtvis det andra problemet. Det måste ske någonting med oss. Vi måste frigöras från allt det som hindrar oss att vandra tillsammans med Herren i denna tid. Och det blir vi inte automatiskt av med bara därför att Guds vrede så att säga är utsläckt över våra liv. Utan när Guds vrede är utsläckt, då öppnar sig ju chansen för oss att verkligen också komma till skott med oss själva. Därför att då kan vi komma så nära Gud att hans förvandlande kraft kan åtgärda det som är uppror, det som är synd, det som är fel i våra liv. Och det är ju det vi sysslar med väldigt mycket som själavårdare. Att vi har människor framför oss som står under nåden. Eller om de inte gör det när de kommer, så ser vi ganska snabbt till att de gör det. Att de blir människor som får klart för sig det här med att Gud har en personlig vilja och önskar upprätta en personlig relation. Och att vi får komma till insikt om att den personliga relationen är grundvalen för allt vad Gud vill göra. Det är utgångspunkten för den rättfärdighet han vill ge oss. Och sen återstår då att börja att lösa personen ifrån det som binder honom kvar i det gamla livet. Vi ska nu gå till tredje Moseboks 16 kapitel. Som ju är den gammaltestamentliga föreskriften för den stora försoningsdagen. Och de ceremonier som då skulle förehas i templet. Om detta handlar hela kapitlet, men vi ska bara ta ut några verser för korthetens skull. Du vet, i princip skulle Aaron, det vill säga överste prästen, ta 2 bockar. Den ena skulle han slakta och gå in med blodet från den bocken i det allra heligaste och stänka på arken och några stolen. Den andra bocken skulle man skicka ut i öknen. Vi ska läsa om de här 2. Den första hittar vi i 16 och vers 20. När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Nej, vänta nu lite grann. Nej, nu pratar jag till. 15 versen ska vi läsa först. Förlåt. Sedan skall han slakta folkets syndoffersbock och lägga in hans blod bära in hans blod innanför förlåten. Och han skall göra med hans blod så som han gjorde med tjurens blod. Han skall stänka därmed på nådastolen och framför nådastolen. Så skall han bringa försoning för helgedomen och rena den från Israels barns alla orenheter och överträdelser, vad de än må ha syndat. Och på samma sätt skall han göra med uppenbarelsetältet som har sin plats hos dem mitt ibland deras orenhet. Här ska alltså syndoffersbocken, det vill säga den bock som slaktas, den bockens blod bärs in i det allra heliga. Och det är i princip detta som handlar om utsläckandet av Guds vred. Vi ska strax se på den nytestamentliga parallellen i Hebreerbrevet 9. Men innan vi gör det så ska vi läsa om syndabocken. Den andra, den jag började läsa om nu i 20 versen. När han så har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, ska han föra fram den levande bocken. Och Aaron ska lägga båda sina händer på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och alla deras överträdelser, vad de än må ha syndat. Han ska lägga den på bockens huvud och genom en man som hålls redo därtill släppa honom ut i öknen. Så ska bocken bära alla deras missgärningar på sig ut i vildmarken. Man ska släppa bocken ut i öknen. Och detta är den andra delen av frälsningen. Av försoning. Det är den som ändrar på något hos människan. Och det tycker jag är en så finurlig bild det här. Man tar människornas alla överträdelser och lägger dem på huvudet av en bock. Och sen knallar bocken iväg och balanserar alla de där synderna på huvudet ute i öknen. Och det här, det lär oss någonting oerhört viktigt och väsentligt. Nämligen att det som är synd i våra liv, det är något konkret. Skuld är något konkret. Det är inte något abstrakt. Skuld är något mer än bara ett Guds räknesätt. Skuld är något konkret. Och det betyder att när vi syndar så ansamlas det något konkret i våra liv. Ett giftigt avfall. Någon form av miljöavfall. Lite plutonium här och lite plutonium där. Det dunstar inte bort. Det flyger inte bort. Det upplöses inte med tiden. Det bara ligger och ligger. Och där det ligger sprider det pest och förintelse omkring sig. I våra egna liv. Och därför måste någon komma och hämta det vi har samlat på och bära det bort ifrån. Frälsning kan inte bara vara att, så att säga, åtgärda Guds rättmätiga vred. Utan frälsning är lika mycket att någon måste komma och hämta någonting som vi har samlat på oss. Orenhet kallas det i Bibeln. Och det kan du se om du tittar i de välkända orden i första Johannesbrevet 1 och 9. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jaha, säger vi. Här säger Johannes samma sak två gånger. Förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Nej, det gör han visst inte. Det är ingen poetisk upprepning det här. Utan förlåtelsen är utsläckandet av Guds vrede. Men reningen, det är någonting som sker med oss. Och det är alltså två parallella spår som tåget måste gå på. Försoningsprocessen blir så ofta halvhjärtad eller oavslutad i människors liv därför att vi blandar ihop det här och tror det samma sak. Men det är det inte. Utan vi som själavårdare, vi blir ofta innefattade så att säga i det andra ledet av den här processen. Reningen ifrån synden och syndens konsekvens. Att hjälpa människor att konkret bli av med grejer ur sitt eget liv. Många människor tar emot förlåtelse för det ena och det andra, men kommer ändå inte ut ur tvånget att fortsätta att synda. Och så skulle det inte vara. Utan vi är som själavårdare ofta satta att vara detektiver till att spåra upp vad är det nu som gör att reningen kommer av sig när nu förlåtelsen redan är ett faktum. Och för att vi ska kunna fungera på ett intelligent sätt i de här sammanhangen så måste vi ha klart för oss att det här är inte samma sak. Försoningen är inte bara Guds förlåtelse, om man nu får använda ordet bara i sammanhang. Utan det är också reningen av oss. Men försoningen är inte heller bara reningen av oss, utan det är också Guds förlåt. Och att vi får se de här två processerna och få dem att fungera jämsides med varandra på ett förståndigt sätt. Det är så ofta det vi sysslar med som själavårdare. Vi går då till Hebreerbrevet 9. Där aposteln syftar tillbaka på just tredje Mosebok 16. Men förklarar för oss att i det drama som utspelades i templet en gång om året har Kristus gått in i alla rollerna på en gång. Han är översteprästen, han är syndoffersbocken, han är syndabocken, han är alltsammans. Och vi läser först verserna 11-15. För det handlar alltså om syndoffersbocken. Där överste prästen bär in blodet i det allra heligaste, det står så här. Men Kristus kom så som överste präst för det tillkommande goda och genom det större och fullkomligare tabernakel som icke är gjort med händer, det är som icke tillhör den skapelse som nu är, gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. För om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko stängt på den som har blivit orenade, helga till utvärtes renhet, hur mycket mer ska icke Kristi blod, då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Gud. Där har alltså Herren burit in sitt blod i det allra heligaste i himlen. Men samtidigt har han också burit in det i det allra heligaste i våra liv. För vi är också ett tempel för den heliga ande. Det är ett drama som utspelas på många nivåer på en gång. Han renar det allra heligaste i himlen, men han renar samtidigt våra samveten, säger Hebreerbrevets apostel. Det finns ett allra heligaste i dig och mig. Det är där den heliga ande vill ta sin boning, men det får vara rent först. Med Kristi blod rengörs människans ande till att ta emot den heliga ande. Men sen finns det också den här andra aspekten, syndoffersbocken. Och den syndabocken, menar jag. Och den kommer i slutet på kapitlet, verserna 27 och 28. Och så som det är människorna förelagt att en gång dö och sedan dömas, så skall Kristus, sedan han en gång har blivit offrad för att bära mångas synder, för andra gången utan synd låta sig ses av dem som bida efter honom till frälsning. Han fick bära bort vår synd. I honom fanns inget som hörde djävulen till, men han bar all vår synd på huvudet, så att säga, precis som syndoffersbock. Han har burit bort den ifrån oss. Och det är någonting som vi också kan få uppleva när vi har gått och samlat orenhet i våra liv. Herren kan komma och bära det bort. Det var våra bördor han bar. Våra smärtor, den la han på sig, säger Jesaja. Och vi ska sluta denna timmen med att läsa ett annat ord av Jesaja, 43 kapitlet och 25 vers. Där Gud säger genom profeten: Jag är den som utplånar dina överträdelser för min egen skull, och dina synder kommer jag icke mer ihåg. Många människor tror att Gud förlåter genom att glömma bort. Och det är en väldigt konstig gudsbild som då dyker upp. För ena dagen så är Gud rättfärdig och ser alla våra synder. Något annat kan han ju inte gärna göra om han ska vara rättfärdig. Ja. Och nästa dag så glömmer han bort alltihopa och är rättfärdig i alla fall. Nej, så går det inte till. Utan Gud åtgärdar först synd. Han fördärvar den. Han förstör den. Han utplånar den. Och när han har gjort det behöver han inte längre komma ihåg den. Vilket alltså är något helt annat. Det här är också något man möter ofta i själavården. Och det här är en väldigt bra vers. Jag använder den ofta. För många människor, de går omkring och undrar i hemlighet: hur pass glömsk är Gud egentligen? Kan man lita på att han har glömt av mina synder när jag inte ens har gjort det själv? Men det är inte så att Gud förlåter genom att glömma. Utan han utplånar synden och sen behöver han inte komma ihåg den. Det har också med sig den konsekvensen att vi förlåter inte varandra genom att glömma. Utan vi förlåter varandra genom att Kristus bär bort vår vred. Och sedan kan vi glömma. Det är alltid något konkret som måste bäras bort ur våra liv. Och det är alltid Jesus som gör det. Människosonen är den rättfärdiga människan vars blod bärs in i det allra heligaste. Syndoffersbocken. Guds son är han som kommer och bär bort våra bördor. Syndabock som tar på sig synden i vårt ställe.